Välkomna till Samtidigt podcast, onsdagen den 5 januari 2022.
Redan? Är det ja. Nytt år? Ja.
Det är sjuka här, vet ni vad det sjuka här är?
Att solen gick upp i morse också? Eller?
Att jag är 44 där på skärmen, men nu är jag 43. Ja.
Nej, är det sant?
Jag kom på det precis nu, det var därför blev det så konstigt.
Du förlorade den fjärde eller så?
Andra
var
det
förra året. Det var ett jämntal.
Oj, oj, oj. Grattis i efterskott och förskott, va?
Ja, tack så mycket. Jag vet inte om det är så mycket att gratta att man har fyllt 44, eller 43 för den delen. Fick du sån här 40 i träff?
Vad är det?
Lika 43.
Jaha. Nej, det vet jag inte. Jag har inte blivit firad än, trots att jag fyllde år igår. Vi spelar faktiskt in på Lucia.
Oj, oj, oj. Det här blir jätterörigt för oss.
Ja, nu är det lite mycket tillbaka till framtiden.
Men jag hoppas i alla fall, i och med att det är en knapp vecka.
Vi ska göra så här också.
Det är inte just det, nu är det inte nyår längre.
Så.
Ja, och är det inte jul heller?
Nej, just det.
Vi är borta där. Ja, men det är fortfarande Sverige.
Ja. Just det.
Det är evig.
Ja, ni som bara lyssnar, ni kan veta att vi plockade bort lite rekvisita här från vårt nyårsavsnitt som vi spelade in alldeles nyss faktiskt.
Precis.
Det är mycket tidslopar här.
Ja, det är det, blir det.
Men i alla fall, jag heter Erik Dahlin fortfarande. Jag är fortfarande programledare.
Det här vet inte du.
Nej, precis. Och jag säger välkommen till Linus Bylund från Sverigedemokraterna.
Jag vill från och med årsskiftet bli kallad för herr Linus Bylund. Nej, jag skojar bara. Ja, tack så mycket. Tack. Mm.
Och Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen.
Tackar, tackar.
Du är ju egentligen ansvarig för det här programmet, så det är kanske du som borde välkomna mig, jag vet inte.
Ja, just på, det. Välkommen till studion. Ja,
med tanke på rörigheten här så är jag snarare oansvarig.
Ja, precis. Ja, nej, men hoppas att alla har haft en bra nyårsledighet och nyårsafton och allt det där. Och så att ni är laddade inför dagens avsnitt. Vi tänker prata om Ida Karkiainens skelett i garderoben igen. Och det här är ju en nyhet som vänstern säkert vill ska blåsa över, men vi gör vad vi kan för att hålla liv i den. Ja. Det är därför vi tar upp den nu så här 3-4 veckor efter att det hände.
Och det är inte kanske själva nyheten som är det intressanta.
För jag har ju velat diskutera en sak.
Vi ska säga också att vi kommer ta upp ett annat ämne sen, återvandring och lite mer filosofiska saker. Mm.
Ja. Tack för det, Dick. Men i alla fall, jag har ju velat diskutera det här väldigt länge, en fråga, men samtala mer om den här frågan. Och det är nämligen, man har ju nästan så här, det är nästan som ett axiom, något så här, en förutbestämd sanning, att när man då talar om skinnskallkulturen som där på 90-talet, och där många av dem var engagerade i SD eller syntes i sammanhang där Sverigedemokraterna också syntes.
De var nog inte så engagerade i SD. Men...
Nej, men då ändå på bild. Det var ju Anders Klarström, då ändå, han gick ju de här Karl XII-tågen och han var ju sverigedemokrat, han var ju partiledare. Och runt omkring honom fanns det en massa skinnskallar. Men att man utgår ifrån att ja, det här var nazister. Mm. Mm. Och det här har jag funderat på ganska mycket, för jag kanske har nämnt i podden någon gång tidigare att jag hade ju en skolkamrat då i högstadiet. Jag gick ju i högstadiet mellan 91 och 94. Och han var skinnskalle. Hela munderingen och rakad och sådär. Och till och med kanske några batcher, vad säger man, tyglappar på svenska.
Tyglappar.
Blir det inte varmt att gå med kängorna inomhus i skolan?
Det är mycket möjligt.
Det var en fråga för honom.
Ja, just det. Han tog inte av sig dem så nu.
Nej, precis.
Det gick strumplasten i skolan. Det hade varit snyggt.
Ja. Mm. Nej, men jag minns så väl. Jag hade känt honom sedan lågstadiet egentligen. Och då gick vi parallellklass, men från mellanstadiet så gick vi samma klass. Så jag kände honom väldigt bra, liksom, även fast det kanske inte var min bästa kompis. Men sen då sitter vi i skolmatsalen, tror vi går i nian. Något sånt, han har varit skinnskalle ett tag. Och så pratar vi om invandringen och han utbrister då, nej men så här, jag har inga problem med invandrare, bara de försörjer sig själva. Mm. Och det här är väldigt talande att, ja men, då är man ju inte nazist. Nej. Alltså man är ju inte det.
Nej, nej, nej.
Men han hade ju den imagen. Och så visade sig att ja, vi gick skilda vägar och han valde ett annat gymnasium än vad jag gjorde. Han bytte till med stad och sen så tack vare internet så hade vi en återförening några år efter gymnasiet och några år in på 00-talet tror jag det var. Och då berättade han om sin uppväxt och hans, båda hans föräldrar hade avlidit vid det laget då. Han hade inte ens fyllt 30 och de hade ju dött då i... Mamman hade dött i alkoholrelaterad ohälsa och pappan säkert något liknande. De gick bort båda två ganska hastigt. Så han berättade att han växte upp i ett hem där det var en illegal spelhåla.
Ja, ja.
Två eller tre dagar i veckan. Så att han, det här var hans sätt liksom, att bara protestera mot vuxenvärlden och liksom att han hade...
Ja, få en tillhörighet.
Få en tillhörighet, ja precis. Så att, och då tänker jag så här, okej, okay, det enda exemplet som jag har sett då utav den här kulturen, om, då undrar man hur många andra var det som klädde sig så här men som inte var övertygade nazister?
Mm. Jag har jättemånga exempel, för att jag hade ju två väldigt goda vänner. Som jag hade, som var goda vänner, jag skulle säga i perioder kanske bästa vänner. Före de var skinnskallar, under det att de var skinnskallar och efter att de var skinnskallar har jag varit vän med dem. Och de två individerna, jag har ju inga skäl liksom att hänga ut någon av dem på vare sig det ena eller andra sättet, men det gjorde ju ändå att jag ofta hamnade med skinnskallar kring mig. Bland annat så var vi ju såklart i den åldern väldigt sugna på att få öl och sånt utköpt. Alltså i nian framförallt. Alkohol av olika slag. Och då gick man till helikopterplattan i Stockholm där skinnskallarna hängde. Och så stod man där lite försynt då. Och gav någon hundralapp till någon som hade åldern inne som gick och handlade på Systembolaget som fanns i Gamla stan på den tiden. Det finns inte längre, vill jag påpeka. För jag noterade det för några år sedan. Strunt samma. Och jag har pratat med väldigt många skinnskallar i mitt liv och jag vill påstå att det du säger är helt sant. Alltså, det är klart att det fanns ett fåtal som var liksom ideologiskt övertygade nazister. Men även om de var det då så var de nog inte det sen. Men den stora merparten skulle jag säga var, de hade den där typen av, som du lyfte, den där typen av liksom, ja men invandring är dåligt i någon sorts, ja men lite som liksom Sverigedemokraternas grundsyn, liksom att invandring är liksom inte nödvändigtvis någonting bra, man ska definitivt ställa krav på försörjning och att man beter sig och sådär. Det var inte mycket värre än så. Sen var det några, jag har själv haft duster med liksom människor som har talat illa om judar för att de har en viss ras eller svarta eller vad nu som, för jag kommer ihåg flera sådana episoder när jag liksom har ifrågasatt så här, varför har du den här liksom utgångspunkten, det är så märkligt. Det är ganska likt så här, vänsterextremisternas utgångspunkt, för att min analys är, det här är såklart hobbypsykologi, men min analys är att det handlar i de fallen ganska mycket om att på något sätt sätta sig över andra utan att behöva göra någonting. Eller skylla sina egna problem på någon annan.
Ja.
Och då är det lätt att ta till att det är de rikas fel. Eller att det är judens fel. Eller, att det finns du har en högre status bara för att du råkar vara vit. Och då har man ju löst ganska många problem.
Det är ju en sorts kränkthet. Alltså,
exakt. Det är judens fel alltihopa och därför så har jag det piss.
Det är ju vänster som har patent på det just nu och var mest kränkt. Men det var ju också en sorts kränkthet.
I första hand var det ju en ungdomssubkultur som är väldigt lätt jämförbar med till exempel punkkulturen som existerade parallellt. Mm. Vilket ju var exakt samma sak, fast det man lyssnade på eller de paroller man så att säga framförde var ju åt andra hållet. Man skulle skjuta de som hade pengar eller man skulle göra revolution och sådär. Men den stora skillnaden är ju att det sistnämnda sågs ju inte på med någon särskilt stränga ögon av vuxenvärlden, utan de här människorna som hade hammaren och skäran på sig eller lyssnade på musik när man skulle skjuta kungen, det var liksom, ja, vad trevligt, vad gulligt.
Ja, men det är ju ungefär som rapmusik idag.
Ja, exakt, exakt. Men så jag delar din analys där, Erik, att den här påstådda stora nazisthotet på 90-talet, det var ju mest vilsna ungar som ville tillhöra någon typ av grupp.
Mm. Ja, och för att avsluta det spåret, eller komma in på Ida Karkiainen, så då har ju vänstern helt plötsligt nyktrat till och sett det här för vad det är. Mm. Det här är en vilsen ungdom som flörtar med någon sorts extrem miljö för att hon kanske är lite temporärt vilsen i livet, vad vet jag. Hon kanske umgås med, hon kanske inte är vilsen själv, men hon umgås med andra vilsna ungdomar.
Som jag har sagt, någon har frågat mig om det här. Så jag, men, tänk efter, vad är det som skulle provocera vuxenvärlden mest?
Just det.
Det är just den typen av symboler som de som vill provocera vuxenvärlden använder. Mm. Inte därför att de har den uppfattningen, men de vet att andra blir provocerade av de här symbolerna och rörelserna. Mm. Alltså, svårare än så har jag aldrig sett det.
Nej, alltså jag tycker vi kan bredda det här lite grann också. Vem tror att raggarna tycker att man ska återinföra slaveriet?
Sydstadsflaggan.
Jag har träffat många människor som har sydstadsflaggor på både väggar och armar och bilar och sådär, eftersom jag gillar liksom verklighetens folk. Ingen av dem tycker att man ska återföra slaveriet, jag lovar.
Det finns ett bra
eller kanske någon, det kan inte.
Från raggarna själva, Anders Mäl som är ordförande för klubben Tumba Southern Streeters i Södertälje, som har sydstatsflaggan i olika sammanhang. Han sa till SVT, vi är inga rasistiska bondtölpar. För oss är sydstatsflaggan en rebellisk symbol för att vi slår oss fria från normen i samhället och överheten här. Det är musiken vi lyssnar på och vår bilkultur kommer från den amerikanska södern, och då är flaggan en passande symbol. Så det är liksom att bilen och musiken kommer från den geografiska plats där man också använt den flaggan. Mm. Alltså så hänger det ihop när det gäller raggarna då. Men då gör överheten det till en rasistisk symbol. Mm. De som aldrig använt eller satt sig in i hur flaggan har kommit till Sverige.
Nej, och det är ju så här, hade han dessutom sagt att han var socialdemokratiskt då hade det varit hur lugnt som helst. Ja. Liksom. Men det är det här att man vägrar se nyktert på det när det handlar om skinnbulor i ett SD-sammanhang. Mm. Men ett hajlande i ett sosse-sammanhang, då helt plötsligt ser man nyktert på det. Mm. Och det var det här programmet, som sagt, jag har velat göra det här länge just för att liksom skrapa lite grann på ytan. Och jag förstår att det här är liksom, det måste vara jobbig materia för Sverigedemokraterna, för att man får ju höra det här gång på gång. Ja, hej, vi vill prata sakpolitik. Nej, men vänta nu. Mm. Demonstrationerna i början på 90-talet, de ska vi prata om istället.
Men då vill jag lägga in en anekdot till, för att jag var på Engelbrektsmarschen, som ju var någonting som Sverigedemokraterna höll i en period i alla fall, eller åtminstone var dominerande i. Kan det ha varit 93? Det kan också ha varit 92, det vill säga jag var antingen 14 eller 15 år.
Var det där Södertälje-trakten?
Nej, det var Mynttorget, så höll någon sorts torgmöte, och sen så fortsatte den här marschen in liksom via Gamla stan. Det är det jag minns. Och jag minns att jag och tre kompisar stod på andra sidan Stallkanalen. Vi vågade inte gå till den här själva manifestationen. Vi var bara nyfikna. Och då var det var ju så tydligt att det var liksom människor som tillhörde alltså normala människor i någon mening, med normala kläder på sig, som höll på att rigga en scen. Och det stod liksom ganska mycket normala människor så här framför scenen. Men sen så kom det som en svans med människor i bomberjackor i olika färger. Framförallt blå, svarta och gröna. Och det var så tydligt att det här, de hör inte ihop, utan det var liksom, det var två olika grupper. Men man har ju sett på bilderna sen från media, från den här demonstrationen, att det är just, man har ju totalt så här vinklat, man vill bara få fram liksom de här skinnskallemänniskorna som har sökt sig till ett utomhustorgmöte. Och inte alls ingår i den här. Sen var det säkert problematiskt i SD Stockholm 92, det tror jag det var. Men bara så här, det är så äckligt att använda det på det sättet som man gör. Och sen så, och då, det var ju för övrigt en del av upprinnelsen till det här så kallade uniformsförbudet som man antog sen ett par år senare. Som ju var för utåtriktade manifestationer.
Ja, utomhus, ja, ja, precis.
Men man har idag, jag vet folk som har varit på liksom kurser och sånt där hos Expo eller föreläsningar och gått därifrån med bilden att problemet var att liksom på styrelsemöten så kom det in någon i SS-uniform och då fick man besluta att nej, det får man inte ha. Som att det var ett problem. Det var det naturligtvis aldrig, inte ens då, under de så kallade förlorade och mörka åren. Ja, det var en passus, men det var en passus.
Men precis, men nu borde man ju misstänkliggöra social, om man ska använda samma logik som används mot SD och används i 30 år då, så skulle man ju säga att det här Ida här avslöjar nu Socialdemokraterna. Vilken djup nazistisk organisation detta är, som under bortanför mediernas lyktor ägnar sig åt slaveri, propaganda och annat. Alltså det visar på hur larvig hela den diskussionen är. Alltså det är en konspiration, jag har hela tiden sett det som en konspiration för att komma åt ett parti som växer, som Sverigedemokraterna har gjort. Och politisk makt är ett nollsummespel. Det är den makt som någon politiker vinner, eller politisk parti vinner, är det någon annan som förlorar. Det finns bara ett antal visst mandat, 349 i riksdagen. Det är inte som i näringslivet, win-win, att vi samarbetar här två företag så vinner vi på olika sätt. Så är det inte politiken. Det är den ene vinner, skoningslöst förlorar någon annan. Därför blir politiken mycket mer brutal. Och det har jag förklarat för ett antal människor som, jaha, det har jag inte tänkt på. Liksom
att det som har pågått är ju en långdragen hur ska man säga det här på svenska då? Negativ kampanj. Alltså man har använt smutskastning som man ju gör i vissa länder ganska öppet och traditionellt i valrörelser. Alltså man smutskastar mot sådana. Negativ campaigning kallar man det i USA. Och det är ganska vanligt.
Ja,
i Sverige brukar vi inte göra det under valrörelser i någon större utsträckning. Men det här är ju en långdragen sådan.
Det är ju det. Och jag har ju hela tiden sagt att det kommer hela tiden upp enskilda exempel, och det ska man tänka på också, tycker jag. Det enskilda anekdoter som används mot Sverigedemokraterna. Och då säger jag, ja, men det finns ju sådana anekdoter i alla partier. Ja, men inte lika många, säger de då.
Nej,
men det
spelar klart, väl för eftersom en hel mediekår har ägnat 30 år åt att gräva fram.
Precis, jag tror att de är ganska, jag skulle bedöma att de är ungefär väldigt mycket spridda, men de enda just som det satts lampor på är de i Sverigedemokraterna.
Sen tror jag i och för sig att vi har dragit till oss en massa
dessutom, precis,
extra dåligt eftersom ett växande parti som anses vara utanför etablissemanget drar såklart till sig kufar, oavsett vilken sorts
precis.
Kufar.
Jo, men det är ju så. Centerpartiet hade problem med det på 70-talet då, när Fälldin såg till att Centerpartiet växte upp mot 30%. Och vi pratade i förra programmet om Bengt Westerberg. Folkpartiet fick in massa sådana på 80-talet då, när Folkpartiet mer än fördubblades.
Massa skinnskallar?
Nej, massa dårar. Ja, dårar. Knäppjökar. Ja, ja. Alltså, det är, och i och med det, vi har demokrati, den ska vara öppen. Det finns ingenting som ambitionsmässigt ska vara så öppet som politiska partier.
Nej, men när vi ändå håller på med exempel på partier som drar till sig tokstollar. Titta på Eriks gamla parti, det var ju bara tokstollar.
Ja, det är inte i ledarskiktet.
Nej, okay.
Där var det bara,
jag kan sträcka mig så långt att jag tycker att Ian inte var en tokstolle.
Ja, nej, men då, det är ju någonstans.
Nej, Bert har sina poänger också.
Ja, precis. Jo, men det har.
Men jag skulle vilja varit med på det mötet när de sammanställde riksdagslistan. Det skulle jag vilja höra. Hur de
ja,
men det är en annan sak.
Det är en annan sak.
Ja.
Men så här då, för att komma vidare här. Vad är rätt och riktigt? Och jag kan kanske få börja eftersom det är jag som lyfter detta. Alltså hur ska man betrakta sina motståndare? Eller hur ska media betrakta olika partiers såna här avarter, eller vad man ska säga? Lik i garderoben kan vi kalla det. Och jag tycker att det rimliga är ju att göra en bedömning. Finns det någon sorts politisk tyngd i det här? Finns det idag någon anledning att tro att vad heter hon, Karkiainen, Ida heter hon i förnamn, att hon skulle vara nazist eller hysa några sådana åsikter? Nej, jag tror inte det. Jag ser ingen anledning att tro det. Och det gäller exakt alla liknande fall som har kommit upp. Och det har varit hur många som helst i Sverigedemokraternas. Mm. Det är ju många av de här så kallade skandalerna som är sådana.
Ja, av den arten som hon är. Ja,
ja.
Ja visst.
Och det kan vara ännu mindre. Alltså, vi behöver inte återupprepa det, men man traderade ju i oändlighet det här med att en viss både vän och kollega till mig på en fest hade pratat om några andra som hade uttryckt nazistiska åtgärder eller åsikter på ett liksom helt absurt sätt. Mm. Och det lyckas man klistra på honom för att han skrattar när han säger det. Som man gör på fest när man berättar om sjuka människor som man har träffat i livet. Liksom. Det är ingenting konstigt med det.
Nej.
Och det vet nog alla journalister som har gjort en grej av det här, att de har begått ett moraliskt brott här. De har låtsats att de tror att i det här fallet Oscar Sjöstedt tyckte att de här tokarna som han berättade en historia om gjorde något bra.
Mm.
Men det trodde de såklart inte kunde lyssna på riktigt. Utan där har ju de bara justerat sin egen moraliska kompass lite grann för att vinna politiska poänger.
Mm.
Och det är så äckligt.
Ja.
Och jag menar att har vi liksom någon som har fastnat på bild på en fest där de har gjort någonting dumt som Ida, och man inte tror att det finns någon anledning att till exempel om det hade varit häromdagen, igår, som Ida fastnade på bild när hon hejlade, ja, då hade man kanske kunnat fråga liksom, vad är det här? Men inte ens då. Även då måste hon få komma undan med liksom att det här det var en maskerad eller det var ett dåligt skämt möjligtvis.
Mm.
För det är bara om man tror att det här är gjort av en en övertygelse, och det är samma övertygelse som den här personen har idag.
Mm.
Och så är det ju inte. Så är det inte i något fall. Jag minns William Petzell, frid över hans minne. Det drevades mot honom för man hade hittat någon bild på någon fest. Det var ett antal, om jag minns rätt, så var det ett antal ungdomar. Alltså han kan inte varit mer än liksom 16-17 år då. Men med höger armen uppe, och det var liksom uppenbar fyllefest och det var uppenbar posering för något foto. Ingen som kände honom, inte ens journalisterna, trodde nog att han var nazist på något sätt. Men ändå så drevade man det här i media. Men nu helt plötsligt så är det en sosse, och då, nej, det var en ungdomssynd. Och jag blir så äcklad av det. För att jag tycker ju att media gör rätt nu, men de kunde ju ha gjort rätt alla de andra 50-11 gångerna.
Mm. Mm. Nej, men vi, du och jag i alla fall, Linus, vi tillhör ju den ironiska generationen.
Mm.
Och det kan vara lite farligt ibland.
Mm.
Faktiskt. Därför att man kan ju ironisera över sånt som man inte ska ironisera över.
Mm.
Jag tyckte det var väldigt roligt i mitt huvud när jag var i Berlin för några år sedan. Det var ett monument då från den här 30-talstiden. Och då tänkte jag så här, det vore väldigt kul att så här, gå fram till en berlinare så här, ursäkta, kan du ta ett kort på oss här? Och sen gör den här hälsningen. Du vet, jag skrattade inombords, så här, det var så jäkla kul. Men det är ju ett uttryck för att...
Du gjorde aldrig det här?
Nej, jag gjorde aldrig det. För att min kompis sa att det är faktiskt olagligt i Tyskland.
Ja.
Och jag hade inte gjort det, jag hade inte vågat. För det, man hade ju liksom... Nej, men de hade ju...
Det beror alltså, kanske hur många stop Weissbier
ja,
har fått.
Ja, precis. Jo, men jag skrattade åt inombords just för den här absurda... Ja, men det är lite grann Glenn Schilling i manegen. Mm.
Jag kan ju dra en parallell för att visa, för att det kan ju låta som att man slätar över någonting.
Ja.
Men om man gör en parallell med det som är tas på stort allvar i USA, att ni kommer tänka på det nu när så att det är olagligt. Särskilt efter 9/11 och det här, att säga att jag har en bomb i väskan.
Mm.
Det var en del svenskar som gjorde det.
Yeah.
De blev på flygplatser och så.
Mm.
Det blev ju stora skandaler och de fick inte flyga in och komma in i landet. Och tyckte, åh, vi skämtar bara.
Mm.
Alltså, det är ju liksom den psykologin man måste liksom väga in i det här. Att skämt och ironier och sådär kan i vissa situationer är roliga. Men när de hamnar i en annan kontext så blir det bara idioti.
Jo, verkligen. Jag håller verkligen med om det. Dock ska man som då vuxen medial aktör förstå att inte liksom dreva mot någon.
Man måste förstå den här perspektivet. Precis, perspektiv.
Och det gäller alla, menar jag. Det är där problemet ligger, att det inte gäller alla. För jag vill ändå knyta an till det du säger. Jag vet inte om det är en generationsfråga eller om det är bara att du och jag har samma psykologiska störning. Men jag är ju väldigt... Alltså jag älskar ju absurditeter. Alltså när det blir... Du får absolut inte säga det här nu. Och så gör man det ändå. För det är ju, jag vet inte varför det är så roligt, men det är jätteroligt, oavsett vad. Jag var på Lucia-konsert igår. Och jag sa aldrig det här. Men inne i Storkyrkan så viskade jag till min syrra: nu ska jag skrika högt. Satan, vad trevligt att vara här. Och du bara, för då det var ju så helt tyst. Det var liksom... Och jag bara kände så här, jag kan snart inte hålla mig, jag måste skrika. Satan vad trevligt det var här. Vilket ju hade varit helt galet. Någon spärr har jag ju. Men jag menar att jag måste ha rätt att ha dålig humor. Om jag hade varit full i kyrkan igår, hade det varit dåligt i och för sig att vara full i kyrkan. Men då hade jag kanske släppt den här spärren och sagt satan, vad roligt. Om Erik hade varit fullare när han var i Berlin, kanske han hade tagit ett foto och lagt upp höga armen utan att det på något sätt hade funnits någon. Alltså, min humor och Eriks humor, mångas humor, kombination med en övertygelse om att man får fan skämta om vad som helst, men däremot...
Det är det som skapar problemet. Alltså, perspektivskjutningen gör att en sak uppfattas på ett sätt i ett ställe och blir helt annat i en annan sammanhang.
Men ta den judiska kulturen. Judar har ju en liksom stor, i alla fall jämfört med till exempel svenskar, benägenhet att dra väldigt mörka skämt. Som ju, om de skulle uttalas av någon annan, skulle betraktas som direkt antisemitiska. Det är en, tycker jag, älskvärd kulturell egenskap som jag inte alls har någon anledning att döma. Liksom. Men tar man de där orden som de säger och skriver ner dem och låter någon annan säga det, så är det jättedåligt.
Ja. Så det, det är en annan perspektiv på det här är ju, nu kommer jag inte ihåg vem det var som skrev, det är ju när blir man nazist? För att det där epitetet kastas ju ut hela tiden. Och då tycker jag det är en väldigt bra fråga. Kommer ens identitet att präglas av en politisk ideologi? Alltså hur internaliserad är de tankarna?
Ja, för det första så måste man ju då vara väldigt socialistisk lagd. Man måste ju tycka att staten ska kontrollera det geografiska området 100%, även liksom inne på individnivå. Det är liksom grunden i nazism också.
Ja, precis. Man måste ha en totalitär uppfattning. Man måste anse att demokrati är förkastligt. Det är en väldigt radda med åsikter som ligger väldigt långt ifrån det svenska perspektivet. Så jag har svårt att se hur någon skulle kunna vara det på riktigt.
Ja, det finns ju säkert ett antal, men jag håller med dig. Det är sällan man... Nu har inte jag pratat med någon som påstår sig vara nazist på väldigt länge, men jag gjorde ändå det i min tidiga ungdom. Och jag bedömde det väldigt ofta som att nej, du är inte nazist, men du vill bara...
Ja,
du vill bara,
precis. För att om vi går tillbaka till skinnskallekulturen, nu är inte jag extremt påläst, men
du har ju skinnskalle.
Ja, numera. Jag kom dit, jag med.
Ja, just det.
Ofrivilligt. Den ofrivilliga skinnskallen.
Det är kul att man har skinnskalle. Det är roligt. Ja.
Men i alla fall, då, den kulturen ska ju tydligen vara sprungen ur någon sorts motsättningar mellan invandrarungdomar och svenska ungdomar.
För kulturen kommer ju från Storbritannien till
och med. Ja, precis. Men där var det ju mer liksom arbetarkultur. I Sverige, jag måste säga att om du klädde dig i bomberjacka, Dr. Martin Schenge, kavlade upp jeansen och rakade huvudet i början av 90-talet. Det var inte för att du var arbetarklass.
Jo, fast det fanns väldigt många av dem som såg ut exakt så, som tyckte att jag har smal uppkavling på mina byxor och jag har den här färgen på skosnörerna. Jag är sharpskin. Kommer du ihåg det begreppet?
Nej.
Nej, det kom ju också från Storbritannien. Då var man skinhead against racial prejudice. Alltså då var man sprungen ur skarrörelsen i någon mening och man hade inga egentligen politiska preferenser förutom att man var emot rasism. Det var mer en mode grej.
På en annan utav mina europeiska resor i en annan stad så råkade jag bo på samma hotell som några som hade åkt dit till en sån här skinhead-festival. Och jag tänkte, jag måste fråga de här liksom, och det här var bara några år sedan. Så här, vad står ni politiskt? För att klädde man sig så här i Sverige förut, då var man, alltså då fick man ju naziststämpel.
Man var sedd som det, absolut.
Ja. Och de bara, nej men vi är vänster liksom. Mm. Men det där vill vi inte veta av liksom. Mm. Så att de har ju hållit sig till originalet, men jag, ni kan ju dementera mitt påstående här, men jag har ändå lyssnat på poddar. Jag vet inte var jag har plockat upp det här någonstans, men kanske också...
Nej, men vadå, påståendet att den svenska skinheadskulturen kom ur liksom, krockar mellan migranter och svenskar i förorten.
Ja,
det tror jag absolut, det är absolut största del. Jag vill bara säga att många av de som klädde sig så såg sig inte som rasister eller nazister.
Nej, och då kommer frågan så här, okej, om du har fått vara med i att ditt närområde, ditt grannskap har så att säga börjat präglas av otrygghet kopplat till invandringen och du gör motstånd mot det. Är du då en övertygad nationalsocialist?
Nej, exakt. Det är absolut inte det. Utan det är en protestaktion. Och jag kommer tillbaka till det, för det är mitt huvudtema. Att de här symbolerna är bara ett sätt att låta den provokationen man vill göra få högsta laddning hos mottagaren. Mm. Det är bara ett verktyg att reta de man vill reta. Mm. Jag har aldrig sett någon annan anledning till att hålla på med det där.
Det finns säkert några procent liksom övertygade nazister i en grupp skinnskallar, eller fanns. Men det är primärt en subkultur. Mm. Man skaffar sig någon sorts identitet själv. Men jag vet också exempel på människor som har... jag har en kompis, jag ska inte säga exakt var han växte upp. Men han bodde i ett utanförskapsområde. Jag bedömer att han var skinnskalle. Det var en kompis som var ingift i min bekantskapskrets genom att några kompisar hamnade i samma gymnasieklass som han. Men hur som helst, han var ju det därför att då fick han någon sorts våldskapital.
Ja, det också.
Även
ja.
Om han inte just hade det egentligen
just
själv.
Just det, att skrämma upp andra.
Han
just
blev
det.
Ju lämnad i fred, vilket är ganska paradoxalt. Men innan han var skinnskalle så fick han stryk ganska ofta.
Det är också ett skäl, ja, precis. Liksom, ja. Mm.
Jo, men om man tänker sig nu att
men om du skulle ta på dig en väst med Hells Angels på så skulle du antagligen inte bli angripen.
Nej.
Av dina grannar, om du nu blir det idag på älga.
Ja, nej, jag har inte det problemet. Kanske blir angripen av mina barn.
Även där är det ju då att de här symbolerna då, som gör så stor sak i media, de är bara verktyg för att uppnå någonting annat, inte för vad de egentligen och historiskt stod för.
Nej, men precis. Så här, det man brukar säga, det är aldrig ens fel att två träta. Och det är, alltså, man har ju personliga minnesbilder av att man var rädd för invandrargäng, trots att jag har bott i en väldigt, växt upp i en väldigt polerad miljö där på Östermalm. Men det gick ju rykten om att på fredag då kommer ett invandrargäng från den och den skolan liksom, så ska då blir slagsmål och så här. Då var man ju väldigt snabb på att gå hem från skolan och
det då?
Nej, jag vet inte. Det var rykten. Jag vet inte om det blev verklighet någon gång, men alltså man levde ju med den, och det stod väl också i tidningarna då och då. Man gjorde ju faktiskt bara för ett par år sedan en tillbakablick på i P1, Sveriges Radio, att det var en reporter då som hade gjort reportage på 90-talet om hur invandrare rånade svenska ungdomar. Mm. Och sen tror man nu att det är ett nytt fenomen, men till och med Sveriges Radio säger att nej, det här fenomenet uppstod på 90-talet. Mm. Och samma journalist gjorde återblick och försökte få tag på de personer hon intervjuade då, intervjua igen. Då. Och det var just invandrarungdomar som rånade svenska ungdomar, och det naturliga första försvaret för svenska ungdomar som kanske hade nära till att ta till våld, det var ju att okay, vi måste göra något åt det, vi klär oss likadant, vi liksom går till motangrepp. Och det fick ju de extremt mycket skit för. Alltså det var ju ingen som liksom ville ta i de här skinnskallarna, ta i dem i tång.
Nej.
Och till och med Sverigedemokraterna får skit 30 år senare för att de här människorna inte bara liksom gaddade ihop sig som en reaktion på invandrarnas våld mot svenskarna, utan Sverigedemokraterna får också skit för att de här människorna befann sig på samma plats samtidigt. Mm. Mm. Men de valdes ju inte in i några styrelser. Det är liksom, men vad har hänt nu då? Har svenskarnas våld eller våldsmotstånd mot invandrarna i form av skinnskallkulturen, hur ser den ut idag? Den är noll.
Mm. Mm.
Hur ser invandrarnas våld ut mot svenskarna idag? Den är kanske till och med värre än den var då. Mm. Och hur har man behandlat den här frågan från medias sida?
Mm. Mm.
Alltså jag tycker ska skinnskallarna få skit, ja, men då ska invandrarna få skit också faktiskt, som de här gängen. Och nu är det mer så här, hur gör vi med, ja, hur ska vi måste börja jobba med det här redan i förskolan.
Ja, just det.
Jag tror
det
är en jättepoäng. Alltså, jag gick ju i högstadiet och även de andra två stadierna i Högalidsskolan på Södermalm. Och alltså vi hade ju, det var inte ofta som det inte var så kallade kickersgäng från,
just det, kickers,
från röda linjens södra sida som åkte in. De gick ju ofta av just i Hornstull, för då var de liksom i stan, då var de innanför tull. Och de orkade inte åka längre. Så det var ju väldigt ofta väldigt stora slagsmål, bara för att de ville bråka. Och jag kan inte personligen säga att jag varit med om något rån, men jag har varit med om väldigt mycket misshandel kopplat till de här. Det är dominanshandlingar, har ju ingenting med pengar eller annat att göra, utan de vill bara spöa svännerna.
Liksom. Mm.
Och någonstans så får jag väl tacka min far i sin himmel för att han, jag hade säkert tagit på mig kängor, bombajacka och rakat huvud. Jag hade både kängor och bombajacka, dock inte samtidigt, i alla fall inte med rakat huvud, för det fick jag inte. Det var ju bara no-no. Liksom. Det var ingen diskussion om det. Hade jag velat ha det, jag kan inte liksom, vare sig säga bu eller bä att 14-åriga Linus ville det. Men jag vet att han aldrig skulle ha fått det för sin far. Och någonstans så är det bra. Men ja.
Men det var intressant att bara spekulera i hur många invandrarföräldrar sa det till sina kickers.
Att de inte fick ha Adidas byxor och
och jag menar, tillhör den kulturen.
Och åka in och göra det.
Jag vet inte om det var så många, och speciellt inte, det är förståeligt därför att svensk media gav ju inte kickerskulturen och skit.
Nej. Det var mest synd om dem.
Så att det är väldigt dubbla måttstockar.
Ja, och det är det man kan hoppas att det här fallet nu kan börja avveckla de här, utan att föra samman, att man behandlar alla på samma sätt.
Mm.
Och att man får acceptera att vi människor alla begår misstag.
Mm.
Och att det misstaget ska naturligtvis bedömas och fördömas, men det ska sättas i sammanhang med allt annat man har gjort.
Mm. Mm. Men, och jag, för min personliga del, jag avskyr våld. Och ändå skinheadskulturen då var ju någon form av så här, ett estetiskt uttryck för någon form av våldsmotstånd.
Mm.
Och därför var jag inte ett dugg attraherad av den, utan jag valde ju liksom att jag redan då engagerade mig politiskt, dock inte Sverigedemokraterna. Men då undrar jag så här, att jag skulle säga att så gott som alla som är, eller jag gissar 100% av de som är involverade i Sverigedemokraterna idag på förtroendeposition, att de har ungefär min inställning. Man avskyr våld, och då så här, och om man då har tagit avstånd från våld genom att engagera sig politiskt istället för att liksom gå den väpnade kampen, ska man då ska man då sammanblandas med dem som gick åt ett annat håll?
Exakt det där resonemanget har jag fört massa gånger.
Det är fullkomligt absurt.
Om man är demokrat, och nu menar jag demokrat på vänsterkanten, då är man falsk om man inte tar in alla som är demokrater i samma kontext som en själv. För att det var någon också text jag skrev i samband med Breivik. Alltså att om Jimmy Åkesson står 20 meter från Fredrik Reinfeldt, så står fortfarande Breivik 30 kilometer därifrån. Det spelar ingen roll.
Ja, man är just det, närmare.
Alltså som demokrat är man ju närmare andra demokrater än vad man är våldsverkare, oavsett vilken sorts våldsverkare.
Precis. Jag kom på en annan nu.
Jag tycker det är en jätteviktig poäng att göra. Så, det är så äckligt och falskt att försöka att angripa demokrater. Det var en sak om Sverigedemokraterna hade en väpnad gren typ som Sinn Fein. Liksom. För då spelar man ju dubbelt.
Ja.
Då säger man ju, vi är demokrater ibland. Men när Sverigedemokrater och för den delen andra politiska partier i Sverige är 100% med på de demokratiska spelreglerna, tar avstånd från allt våld och så vidare, då måste man också spela det spelet enligt reglerna. Och för mig så är det självklart att alla demokrater, alltså en vänsterpartist som är demokrat, i den mån det finns sådana, det finns det ju, är ju såklart väldigt mycket närmare mig än för den delen liksom en som har samma åsikt som jag men är beredd att ta till våld.
Det finns ju, nu kommer jag på en ytterligare, alltså vi drar paralleller för att det inte ska låta som bortförklaringar, för det så ska det inte uppfattas.
Du menar, vi ska inte bortförklara Karkiainen?
Karkiainen, nej precis, att det är ändå lite märkligt, men det är ju, jag kommer att tänka på Per Ahlmarks det galna kvartsseklet, där han gjorde upp med alla just icke-demokratiska totalitära kommunister. Och de blir ju galna. Per Ahlmark sa ju det själv, när han fick fråga mig, hur ser du på den här upprördheten? Ja, det är intressant att man kan bli så upprörd för att jag citerar vad de själva har sagt. För han citerar ju då vad man hade sagt efter 68, vad heter det, alla de här vänsternisterna, Jan Guillou, alltså väldigt stor del av journalistkåren som är i den åldern var ju kommunister 68 och de åren efteråt. Va? Det är många fler än vad jag trodde det var när man tittar hur det faktiskt såg ut. Det är märkligt att de inte åstadkom någonting.
Ja,
när de hade liksom sån, kommunisterna och de totalitära rösterna inom media hade en enorm inflytande de där åren. Och de har ju kunnat göra avbön. De har kunnat säga att det där var, precis som hon nu är, det var ungdomssynder och det var det var ju, visade sig vara fel och så vidare. Och det var det jag menade också med, om någon skulle verkligen ha varit nazist, om de inte längre är det, ska man ta det på allvar då? Och det Per Ahlmark visade där var ju hur de hade förändrats i sina åsikter. Och det han var ute efter, det var ju att de skulle be om ursäkt för att de hade varit så jävla korkade. Det var ju Per Ahlmarks avsikt. Han gjorde tre böcker om det där på Timbro. Att de skulle be om ursäkt för att de hade så fruktansvärt fel. Och det var ju väldigt få som ville göra det. Utan de hade ju ändrat uppfattning. Och det är ju samma sak.
Alltså. Exakt samma sak.
Men de har inte förlorat någonting. De har, nu är de flesta i pensionsåldern. Då, men de kunde ju göra väldigt bra karriär under hela sin yrkestid. Trots att de hade haft då totalitära åsikter i början på 70-talet.
Ja, vi ska snart byta ämne, men det är ju så här, när man ska nu göra någon form av vitbok här inom Sverigedemokraterna, alltså det är väldigt svårt att bevisa att det inte finns en svart svan. Alltså, man har kanske medlemsregister då, men det står ju inte så här, Kalle Karlsson är medlem. Exakt, han till vardags klär han sig som en skinnskalle. Utan då måste man leta upp Kalle Karlsson. Hej, hur klädde du dig? Alltså vi vet de här som det vi vet är att de förekom på samma typer av demonstrationer.
Torgmöten,
Men det fanns säkert, jag vet att i Stockholm så fanns det en viss infiltration också.
Just det, sånt där.
Framförallt ungdomsförbundet och sådär. Men spelar roll, jag tycker så här. Vitboken är intressant ur en massa aspekter. Men när det gäller vilka Sverigedemokraterna är och har varit, så är det ju parti respektive principprogrammet som är intressant. Vi bara läsa det.
Ja, men och sen när det gäller Ida Karkiainen, så är det så här, det spelar ingen roll alls vad hon, vilka hon har umgåtts med, vad hon har, om hon har gjort Hitlerhälsningar eller vad hon har gjort, utan det som har betydelse, det är vilket parti hon företräder och vad som står i det partiprogrammet idag. Skulle vi kunna behandla Sverigedemokraterna likadant?
Ja,
någon gång. Kan vi börja nu?
Lite hederlighet. Jag vill poängtera att min inställning till huruvida Karkiainen ska halshuggas eller inte, den har alltid varit densamma, även innan jag visste att hon hade gjort det här. För att jag tycker inte att, jag tycker att man dömer människor efter, om man ska döma någons åsikter, så dömer man dem efter de åsikter de har nu.
Ja, och så, ja, alltså man kan sätta de åsikterna den här personen har i sitt sammanhang. Det vi pratade om förut, perspektiv. Det kan inte bara vara ett perspektiv, utan man måste se att det här åsikterna finns i andra perspektiv också, och då blir det ju någonting annat. Ju.
Gott, då byter vi ämne. Någon kvart. Återvandring. Dick, du tar täten här.
Precis. Författaren Lena Andersson har ju varit krönikör i Dagens Nyheter och är det nu i Svenska Dagbladet. Då. Hon gjorde kring Lucia en krönika om Sverigedemokraterna efter landsdagarna. Då. Och då ger hon ju först en hel del beröm att liksom Sverigedemokraterna använder förnuftets givna metoder att fråga då, vad pratar vi om? Vad är alternativet? Vad blir konsekvenserna? Och det här är ju då någonting som då hon menar är någonting som inte präglar de gamla partierna. Utan där är det förbluffande, på ett förbluffande sätt rapar de upp inövade repliker, menar hon. Så hon ger ju Sverigedemokraterna och företrädarna rätt i att de är liksom förankrade i verkligheten och talar om verkliga problem och inte plakatpolitik. Då. Men sen så går hon in på ideologi, och det är då hon menar att Sverigedemokraterna står för en kollektivism som är grumlig när det gäller individens rättigheter, och det är då den blir skrämmande.
Hur motiverar hon det här?
Nej, det jag tycker blir fel är att hon liksom inte erkänner, för hon pratar precis som liberaler om rättigheter. Inte om skyldigheter. Och där menar jag, där har hon då hoppat över hela den västerländska civilisationens filosofiska utveckling sedan Thomas Hobbes och John Locke på 1600-talet, när de etablerade det här med samhällskontraktet. Att statsmaktens auktoritet är inte av Gud given, för det var det man trodde fram till då. Utan det är ett kontrakt där staten svarar för rättsstaten och tryggheten mot att medborgarna betalade skatt. Det är därför vi har stater, kom de ju fram till då. Och så hade Hobbes en mera konservativ syn på att människan gör fel, människan begår misstag, människan är också ibland girig och så vidare. Så man kan inte lita på att människor är goda, därför måste vi ha regler. Medan John Locke menar, ja, men bara människan får bra förutsättningar så blir allting bra. Så han var ju då liberal, en tidig liberal så att säga.
Han har ju visat sig ha fel, så jag förstår inte varför det finns anhängare kvar.
Nej, precis. Och Lena Andersson är ju en sån där hon liksom helt bortser från skyldigheter. Utan hon får det till att då konservativa som Sverigedemokraterna begränsar individens rättigheter, och det blir totalitärt. Ja, men vilka rättigheter som begränsas? Ja, vi får inte mörda, vi får inte våldta, vi får inte liksom göra övergrepp mot andra människor. Och det står i lagstiftning, det är demokratiskt fattade lagar. Och det blir i hennes kontext här, det blir totalitärt, eftersom det begränsar individens rättigheter. Alltså, det är bra att hon har skrivit den här artikeln, för att det är få på den kanten som överhuvudtaget vågar diskutera det här. Jag brukar säga att liberalerna har hamnat i en intellektuell inavel. Det är för att de blir så här Jag tror inte det skulle vara så lätt att knäcka henne, för jag tycker hon har skrivit många filosofiskt vassa texter där hon har tänkt igenom saker och presenterat det på ett lite nytt sätt i debatten. Men här var det ju, jag gjorde den här på en timme, den här artikeln där jag sågade hennes krönika.
Jag skulle vilja lyfta upp en sak som visar på att hon är lat i den här kontexten. För jag tycker som du, hon har skrivit mycket vettigt. Mm. Intellektuellt hållbart tidigare. Men hon använder ju halmgubbe-konceptet här. Hon skriver till exempel då att Sverigedemokraternas mål är ett land av medborgare som lever svenskt, bland annat. Och sen så skriver hon också, använder begreppet godkänd svenskhet. Och det här är ju någonting som, det är ju våra politiska motståndare som har hittat på att vi ska ha någon godkänd svenskhet eller att man ska leva svensk för att vara välkommen i Sverige. Sen är det precis som alla ideologier som finns ett övergripande mål, och i Sverigedemokraternas fall så är det ju att kommer man till Sverige så ska man ta till sig av de lagar och framförallt normer och värderingar. Lagarna måste man följa, men normer och värderingar som här råder och som har byggt det här landet. Det är inget konstigt med det. Men det är inte heller ett bevis för att man ska gå omkring och vara polis på enskilda individer. Nej. Och fråga hur svenska de är.
Precis.
Det finns ingen korrelation mellan de här två begreppen, utan det är ju någon som har hittat på för att det ska bli lätt att angripa oss. Och det köper hon.
Ja, precis.
Vilket är patetiskt, tycker jag.
Ja, att det inte, hon säger att det inte är utvecklat, så då hänvisar jag till den här bloggen, podden, där vi ju flera gånger har, inte minst du Linus, att tagit upp det här med skillnad mellan svensk medborgarskap och att inte vara det. Och att man måste, är man inte det, måste man välja antingen att vilja bli medborgare eller söka sig bort, så att säga. Det är ju en process som leder fram till att man ingår i gemenskapen och följer de regler som gäller. Och det är ju inte mer än att man följer de lagar som gäller. Det är ju det som är svenskhet.
Ja, alltså, för att ta ett konkret exempel. Alltså, i Sverige så är normen att om man går till banken, vi låtsas att det finns banker där man
finns det några kvar?
Men vi låtsas för det här exemplet att det finns banker som man kan gå till. Och så är det väldigt mycket folk där. Vi låtsas det här exemplet att det finns mycket folk på banken också. Då finns det en kö fram till luckan. Och är man svensk så kommer man i 99,9 fall av 100 att ställa sig där i kön.
Inte 100-100?
Ja, 100% av fallen. Det betyder ju inte att en snubbe som kommer in där och av någon anledning bryter den här normen och går och ställer sig först i kön, att han liksom helt plötsligt blir icke-svensk. Det är inte det betyder. Det betyder att han begår en väldigt osvensk handling, absolut. Men det är ju väldigt långt från det konstaterandet, menar jag, till att påstå att någon skulle komma dit och ta hans medborgarskap.
Just det. Nej, det är ju hennes text, det är ju det. Exakt. Går du före kön då rycker ditt medborgarskap.
Ja, och det är bara att hitta på för att man inte orkar förstå. För att grunden att kritisera någon med någon sorts intellektuellt djup, det är ju att först förstå. Sen kan man kritisera. Och där har hon tagit en genväg här. Och det tycker jag, det gör att det blir väldigt skakigt alltihop.
Nej, men det är ju många liberaler visar med det de skriver att de har inte diskuterat med någon som är konservativ.
Nej.
De har aldrig i sitt liv
diskuterat.
De har
läst Expressen-artiklar om vad folk har skrivit på
just
Facebook.
Det, om liberaler som skriver om vad konservativa tycker. Ja, det är det de har läst. Därför har de inte fattat vad det handlar om. Och det som, för det är anledningen att jag satte rubriken återvandring, det är därför att det är en källa till varför man spetsar till den här debatten. Därför att man tror att nu ska de här människorna köras ut ur landet. Det är hemskt liksom. Och det är ju inte heller det handlar om.
Nej, men då har man inte heller gjort läxan.
Nej, men det byggs liksom, alltså det vävs ihop såna här trådar av, utan det är en rättsstatlig, att man följer alla rättsstatliga principer, men man gör det tydligt att vill man leva i det här landet så finns det regler som man måste följa.
Ja, och det här med återvandring och göra kopplingen till någon sorts så här etisk gräns med deportation, det är så här, ungefär så här, ja men Linus, jag bjuder dig på en öl. Ja, men det är ju väldigt trevlig handling av mig. Men om jag skulle tvångsmata dig med öl, lite resten. Ja, eller om du säger, hade kanske inte varit så schysst. Alltså, det är så stor skillnad mellan frivillighet och alltså, om man ens antyder att det ska vara liksom deportation. Mm. Jag har ju varit inne på det, men då är det av typen alltså när Sverige är under attack. Och jag undrar ju liksom var gränsen går. När
då pratar du om grovt kriminella.
Grovt kriminella, klaner och det är så här när de gör territoriella anspråk. Men om vi pratar om liksom familjer som lever på socialbidrag och inte har gjort annat sedan de kom, då kan det ju vara kanske ett väldigt bra alternativ för dem att få väldigt mycket pengar och flytta tillbaka.
Och det hon menar här är ju då med individuell rättighet, det är precis det. Att man ska kunna komma från Afrika och Mellanöstern och leva på socialbidrag, inte lyfta ett finger för att hjälpa. Tycker jag, det är en individuell rättighet. Mm. Hela världen, enligt Lena Andersson, har rätt att komma till Sverige och leva på svenska bidrag utan att göra ett skit för det land där man bor i. Och då säger Sverige, nej, så kan vi inte ha det. Ja, då är det totalitärt.
Men det är väldigt roligt så här, när vänstern, de vänder verkligen kappan efter vinden här, för att å ena sidan så tittar de tillbaka 30 år i tiden och säger att Linus, du är med i ett parti där för 30 år sedan så var det ju massa skinnskallar på era möten. Och det är liksom, den går aldrig att sudda ut. Men å andra sidan, en person som, eller en familj som helt uppenbarligen har rötter i ett annat land. Alltså det går dels visuellt kanske se då, så här, ser ut som en afrikan liksom. Och sen går du och tittar liksom i Migrationsverkets register. Så, ja, den här familjen kom hit det datumet och fick uppehållstillstånd det datumet och sen fick medborgarskap. Ja, det går att följa. Mm. Nej, men de är ju svenskar. De är lika svensk som alla andra. Ja, men, nej, det är de inte. De har en bakgrund. I ett, de kanske är liksom i hur svenska som helst till hur de agerar och så. Det vet inte jag.
Ja, du menar att i vissa fall räknas historia och i andra fall räknas det inte.
Exakt. Och då är det så här, ska vi börja deportera svenskar också? Nej, men alltså,
fast jag
det finns
så här.
Ju de som har en bakgrund, som bor här, som kanske är medborgare till och med. Och som har en bakgrund i ett annat land. Det är bara, och då ser det som ett privilegium. Jag skulle gärna få 1 miljon och flytta till Schweiz. Det erbjudandet. Ja, men det kommer jag aldrig få. Därför att jag har ingen bakgrund i Schweiz.
Nej, men så här. Ja, jag förstår vad du menar. Att det skulle vara då... Och det är egentligen samma sak att komma in på. För det hör man ju väldigt ofta när man säger att begår man brott och inte medborgare, då ska man ju åka ut med huvudet före. Punkt, liksom. Ja, men bara, vad ska vi göra med Hagamannen? Ja, alltså om jag fick bestämma och allting annat var helt teoretiskt, då skulle jag jättegärna utvisa Hagamannen. Men vem vill ta emot Hagamannen? Det är ju vårt jäkla ansvar att den här vedervärdiga individen har producerats. Det är ju ingen annans ansvar. Det går ju inte att bara, ja men han kan få flytta till Marocko. Det hade ju varit jättemärkligt. Jag vill bara ha död på den konstiga diskussionen att så här. För mig kan vi gärna deportera Hagamannen, men då får du komma med ett bra tillvägagångssätt för att göra det.
Precis. Alltså, och det liberala resonemanget går ut på, om man ska förverkliga det, så som till exempel Lena Andersson, den värld hon lever i, då måste all välfärd avskaffas och inga skatter finnas. För då gör du ingenting.
Nej.
Om mängder med människor kommer från övriga delar av världen och bosätter sig här. För de kan då inte profitera på någons arbete. För då måste man försörja sig själv. Och det var ju så det skedde i USA när svenskar utvandrade till USA. De fick inga socialbidrag, de fick inget stöd överhuvudtaget att lära sig engelska eller någonting annat. Utan de fick börja jobba från första dagen, annars svalt de ihjäl.
De fick en smäll på käft.
Ja, det dessutom.
Nej, men exakt så är det ju.
Men frågan är, vem vill ha det samhället?
Nej, men det samhället skulle ju annars inte ha någon invandring.
Nej, för ingen vill dit.
Jo, men alltså, om man tittar, det finns ju historiska...
Ingen asylinvandring då? Arbetskraftsinvandring, ja.
Man kanske skulle stanna tidigare innan man kom till Sverige.
Ja, vad ska man hit och göra? Ja, det är inte vädret som lockar.
Nej, men vi har haft tidigare folkomflyttningar i världshistorien innan vi hade ett socialbidragssamhälle. Såklart, och det kan ju finnas ju... Nej, men det kan väl vara attraktivt för väldigt många människor att flytta till Sverige ändå, även fast det inte har socialbidrag.
Ja, men då gör det inget. Alltså, det, grejen är, då har ju hon, om, i det läget, då har hon ju rätt. Att då ska man väl inte komma här och kräva massa saker, utan då får var och en klara sig själv. Mm. Alltså, det är ju en sorts amerikanskt 1800-talssamhälle som liberalerna är ute efter.
Mm.
Och då, men då måste de ju säga det då. Och det var det jag satt ända sedan 2015. Liksom, att då, man måste välja. Antingen har man välfärd och då måste man ha gränser med strikta regler. Eller så har man öppna gränser och då har man ingen välfärd. Nej. Punkt. Det, man måste ta den ställningen. Va?
Med de kloka orden så tycker jag i alla fall att vi sätter punkt för...
Ja, vi är uppe en timme.
Ja, det är vi.
Det går fort.
Ja, det gör det. Vi sätter punkt för årets första samtidigt avsnitt, men inte det sista.
Också förra årets sist inspelade.
Ja. Mm. Bra, Linus.
Filosofiskt.
Ja, nästa gång... Vi konstaterade precis att det var, eller i början av avsnittet, att det var onsdagen den 5 januari. Och nästa gång vi är tillbaka, så om inte jag räknar fel, så är det onsdagen den 12.
Borde det bli, ja, just det. Precis. Hoppas att vi har med oss teknik och annat här så att vi kan spela in innan dess.
Ja, precis. Något sista tillägg?
Nej, jag hoppas att folk mår bra. Alltså 5 dagar efter nyårsafton, det borde vara safe.
Ja, det borde vara det.
Ja, jag tror att jag mår bra.
Jag har firat nyår i Sälen om allt går vägen.
Mm.
Så att jag kanske sitter här med ett brutet ben om en vecka.
Det kan också vara så här, Erik, att du inte har fått åka till Sälen för det har kommit fler restriktioner.
Så kan det också vara. Mm,
det får vi se.
Ja.
Mm.
Men tills dess så säger vi ha det så bra och tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Hej då.
Hej.